Cypern har ju Georgios Ekonomides. Han är deras ekonom. Man känner inte igen ett enda namn i alla fall i Cypern. Det kanske är dåligt att man inte gör det, men
Pieros Soitirio, det är han Köpenhamnstjärnan, va?
Jaha, okej. Okay. Ja, det var något, ja.
Och sen har de Kostas Leifis och Dimitri Teodoro. Det här är inga... Nej, nej, för fan, det här är inga dåliga spelare. Det är...
Du bara name dropper, du har ingen aning.
Stryktipspodden är sponsrad av Stryktipset, som är ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Där får du bara spela om du är över 18 år. Och känner du att du har lite problem med spel, så gå in på stödlinjen.se och få hjälp där. Nu kör vi!
Välkomna tillbaka till Stryktipspodden. Den här veckan är det Nations League. Simon Lindell, Sargon Röja. Vad tycker ni om det här konceptet med landskamper, tävlingar, rankinggrupper etc.
Alltså vi har ju kommit fram till att hela upplägget, vi har ju lite svårt att hänga med i alla turer, hur det funkar och så vidare.
Ja.
Men generellt så är det ju roligare med tävlingsmatcher än med vanliga träningsmatcher som det har varit tidigare. Och det finns någonting i potten också.
Absolut. All typ av tävling är ju på något sätt roligare alltid. Sen kan man ju liksom, behöver man ju inte vara ett superfan av just Nation League liksom. Jag tycker att det är en mycket stökiga grupper och, men det är ändå kul med lite landslagsfotboll. Jag känner att det är lite trevligt ändå och du vet, när svenska landslaget ska samlas, Janne tar ut truppen och det blir lite skriverier om Foppa och lite övriga spelare. Och, det passar oss bra att få liksom ta en sån diskussion.
Avreagera oss lite på uttagningar. Och...
Ja. Nu har vi alltså hamnat i en grupp i Nations League som är något av det sjukare.
A-gruppen gick ju Sverige upp i då och det är alltså Sverige, Frankrike och
Portugal.
Holland måste det vara.
Portugal är det väl?
Jaha, det är fyra lag till och med. Kroatien, Frankrike, Portugal, Sverige, stämmer det?
Okej. Ja.
Men det är det som är lite roligt också, gubbar, att de går upp till grupp A och får istället då för vanliga träningsmatcher mot Moldavien eller Azerbaijan, så är det ju jäkligt häftigt som spelare då att få den här typen av matcher för de här förmågorna som inte har så många landskamper.
Men jag menar också inför mästerskapet här nu nästa sommar då förhoppningsvis, vilken grej jag fått spela med matcherna. Alltså det här ger ju rutin.
Ja, jag menar det.
Som en träningslandskamp mot Norge aldrig kan göra. Så det är precis. Och just när vi har det laget vi har nu också med alla de här unga spelarna, Kulusevski och hela det här gänget. De här matcherna är guld för dem att få med sig in i mästerskapet, tänker jag.
Ja, visst. Ja, det är kul. Det ska bli kul att se Kulusevski kanske redan snurra upp Frankrike.
Jag minns senaste gången jag kollade på Sverige-Frankrike. Det var på Friends också. Det var en mycket rolig match. Toivonen i sista minuten drar han från halva plan. Jag stod precis
just det. Vilken fan, grej. Vad trevligt alltså. Precis. Vilken grej alltså. Vad heter det? Ja, vi ska inte gå in på massa diskutera tabeller och vilka som går vidare. Jag vet inte, vi ska nog ta det.
Men de har ändrat på upplägget i år, eller?
Nej, men nu läser jag. Vilken tilt alltså. Vad Gudetti inkallad till landslaget? Va? Hur är det ens möjligt alltså?
Det gillar du inte.
Ja, men vad händer alltså? Är det så det ska vara liksom bara, eller?
Ja.
Vad beror det på då? Jag försöker läsa här. Vad händer? Återigen en dörr. Martin Olsson blev återkallad. Jaha, och då kallar man in Gud. Alltså det är ju inte riktigt klokt det här alltså. Man kallar in Gud det. Det är för att Martin Olsson inte kan delta. Då måste man väl för fan ändå belöna någon i allsvenskan. Vad fan, det är väl ett perfekt läge någon gång att liksom ta med en god gubbe som har gjort bra ifrån sig, eller?
Ja, jag kan väl hålla med där faktiskt. Att Gudetti har väl inte liksom... det har väl inte varit en jättefavorit. Framförallt han... då ska Giganti kanske.
Nej, men det handlar ju inte om favorit heller. Vad fan, det handlar om att vara aktiv. Mm. Det handlar om att göra matcher, prestera. Det handlar väl inte så mycket om vad giganten tycker om Gudetti, utan vad fan, det är ju med, han har inte gjort en match på jag vet inte hur länge. Han surrar ju i luften liksom. Han har spelat Tysklands division 1 4 matcher från start liksom. Inte klokt alltså. Ja, vi hoppar på va?
Match nummer 1, Sverige-Frankrike på Friends. Och John Gudetti inkallad, underbart, tycker vi alla. Kan vi skrälla här trots att Frankrike är klara oddsfavoriter? Simon Dybal Lindell.
Ja, men alltså, vi är klart vi kan. Vi visade ju då för 3 år sedan att vi kunde. Och då hade ju Frankrike också ett världslag som de har nu. Men... jag tror inte vi gör igen.
Nej.
De har ju liksom världsspelare på alla positioner här nu. Pogba inte med, men i övrigt så... ja, det ser ju... det är ett ruggigt lag. Det är världsmästarna vi har att göra med här.
Ja.
Jo, visst är det så. Samtidigt så... just det här med landskamper, så att säga, och jämför det med en vanlig kupong när det gäller streck och odds. Så tycker jag blir lite förvirrad ibland över, som i det här fallet just nu då, Frankrike 1,72 sträckade 44%. Alltså, man blir lite lurad, mer lurad när det är landskamper, för att i många matcher så är det mycket jämnare. Jag vet inte, det är svårt att förklara det här. Det är nog giganten som blir förvirrad över många. Matcherna är alltså jämnare än vad oddsen... ofta visar liksom. Alltså jag gillar inte alls när det är liksom inte träningsmatcher, men det är Nation League, man på något sätt, det är inte en VM-match eller Champions League-match, utan ofta har de här underdogs en lite bättre chans än oddsen.
Sen är det så här också att det är ju utan publik, och det är väl första landskampen som nu som spelas utan publik, och det är ju en lite mindre hemmaplansfördel. Även om kanske inte Friends är den arenan som sprakar mest om i Europa.
Nej, men du har rätt där faktiskt. Det ska man ha med sig. Du har rätt. Det blir ju liksom nästan en neutral
match. Lite så är det
ju.
Och, liksom. Ja, nej, det är lite andra grejer. Det finns faktorer. Den här gräsmattan på Friends. Och det finns...
den talar väl till Sveriges fördel.
Vad tycker ni oss?
Precis.
Ja, det kan ju tala till Sveriges fördel, absolut. Och Sverige har ju gjort bra matcher,
ja, så är
på Friends.
Så är det.
Vi har ju varit där och kollat. Det är de matcherna jag brukar tycka om. Och går ju väldigt lite på ligafotbollen på allsvenskan i Sverige. För att man vill ha överblick och se flera matcher samtidigt. Och sen är det ju mycket England och sånt som krockar i perioder, och då vill man se de matcherna också. Men just när landskamperna kom så gillar jag att gå på det, och då har vi gjort väldigt bra insatser på slutet. Vi gjorde faktiskt en ganska fin match mot Spanien totalt sett, även om vi inte lyckades vinna i slutändan, så gjorde vi en ganska fin insats där. Och ja,
är det någon som har ett hum om mittbacksduon? Det är Lindelöf och
det blir väl
Helander
eller Ponne?
Ja, jag tror också att det blir Helander, ja. Så att
nej, men jag tycker det var intressant det du sa, Bengan, att om man vänder, om Frankrike hade haft hemma nu publiktomt, då hade de stått kanske ner i 1,30 eller?
Ja. Så är det.
Ja, det var så, va?
Det blir ju, det är ju ändå någon slags hemmafördel. rent mentalt också, även om det inte är publik, så blir det ju ändå lite.
Ja, men det är ju för att de har ju
kanske landskamper lite mer på grund av att stämningen på landskamper är generellt sett kanske inte riktigt lika hög som det är på klubblagsmatcher. Jag vet inte, det är jättesvårt, men det blir också intressant att se nu när Nations League börjar.
Ja, det är en flygresa som sitter i benen också.
Ja, precis. Ja, men, jo, precis. Vi har ju sagt det, men det har ju varit lite mindre hemmaplansfördel nu under coronafotbollen. Så att vi får ju räkna med det lite kanske även här, för det är svårt att veta att det inte har varit några landskaper än under coronan. Så lite gissar vi, men som sagt, vad tycker du om Sveriges styrka nu då gentemot de senaste säsongerna? Har vi liksom, jag menar, Foppa har inte gått spela mycket. Han har ändå varit nyckel i svenska landslaget mycket och varit kreativ och så vidare. Men vi har ju lite sådär spännande lag i alla fall.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Jag tycker att det som egentligen utgör styrkan i detta landslag, det är ju egentligen inte egentligen någon särskild individuell spelare, även om det är viktigt att vi har så att säga x antal stjärnor, men det är ju Jannes lagbygge man ändå får, liksom hur han markerar att laget är större än precis allting, att här kan man inte komma och leka Zlatan ungefär inom parentes, va? Utan och sen då med de här ynglingarna som nu är på väg, alltså en ny sorts talang i svensk fotboll tycker jag mig se med gubbar som Isak och Kulusevski. Och det är klart att det finns ju några kvar då som Granqvist och Berg, Sebastian Larsson som är från gamla gardet, men jag tror vi blir ett snäpp ännu bättre när även de kliver av. Nu lever ju de på sina gamla meriter, och just för att vi får in ytterligare kreativitet och börja närma oss den här europeiska fotbollen som spelas.
Men det finns ju mycket intressant här med den här matchen. Alltså, vilka anfall kommer de spela? Kommer de köra kvar med Berg, eller kommer Isak spela med Quaison, eller hur kommer de göra där? Och den här...
Det finns ju nu är väl Berg hetare än någonsin.
Ja, han är tillbaks nu. Han gör ju massa mål. Han gör ju mål i Krasnodar och spelar. Är ordinarie där.
Vem?
Berg.
Marcus Berg.
Ja. Och... Ja, men Berg är ju alltså, om man säger så här, Berg har ju en ålder som de här övriga inte har, och sånt är ju viktigt någonstans, alltså det här med, det är lite som, det går att jämföra lite när vi spelar poker, alltså giganten, han sätter sig idag och spelar, va, och känner att han är bäst i världen. Han har varit med så länge, va, man har den här rutinen. Och där lever Berg på mer än övriga.
Så och i sådana här matcher är det väl ännu viktigare kanske att ha en sån gubbe som Berg med rutinen. Gentemot att möta Färöarna hemma liksom.
Men, så är det.
Men jag tänkte även det här med Kulusevski. Det blir spännande att se startelvan. För jag menar, nu känns det väl självklart för många som har följt Serie A och Parma och så vidare att Kulusevski ska starta liksom. Men det är inte alls säkert. Gissar på.
Nej, men om man ser på ett längre sikt, så om inget oförutsett händer, så bör Kulusevski vara en startspelare, va? Alltså han är väl definitivt
det tror jag långsiktigt, så är det ju självklart att det är så.
Ja, men inte långsiktigt, utan även redan till mästerskapet. Han kommer ju, jag menar, han är det är en superstjärna vi har.
Ja,
alltså,
så du menar att det kanske blir så att han kommer in i laget för att han tänker även så, att han varvar in honom, eller vad man säger, för att
vara. Just den här matchen mot Frankrike, jag tror han får chansen från start nu. Jag tror att Janne är tillräckligt liksom duktig för att spela in Kulusevski ordinarie i det här laget. Han har ungefär ett år på sig från nu. För att han är bara, det ser allihopa, han är för jävla bra liksom. Det han har gjort i Serie A, vi har ingen spelare i Serie A som i Sverige på många, många år som har levererat som han har gjort. Och inte bara det, utan uppmärksammats då av självaste Juventus som där hela Italien egentligen har stora förväntningar på Kulusevski. För det är väldigt sällan det kommer upp en sån ung spelare som gör det han gör. Han har gjort avtryck på ett grymt häftigt sätt alltså.
Mm. Och som han har spelat i Serie A den här säsongen så kommer han ju, han kommer ju bli ordinarie i Juventus, tror jag.
Ja, jag tror det.
Den nivån han avslutade med.
Men det är det som är lite charmen med fotboll överlag också, det är att när man gör det här avtrycket i ett mitten-bottenlag så att komma till Juve behöver ju inte bli svårare för att han har sån omgivning runt omkring sig. I Parma måste han ändå kanske jobba mycket hårdare i defensiven. Här kan han bli serverad. Och det här är ju en spelare som när han får bollen rättvänd, han är livsfarlig. Mm. Livsfarlig snackar jag om. Han har en enorm förmåga och låg tyngdpunkt med bollen. Alltså det är,
jag tror den här killen... Men han har ju också en otrolig arbetsförmåga. Alltså han springer och han är ju duktig defensivt med. Så jag tror att han passar väldigt bra in i ett svenskt landslag.
Visst. Jag tror inte... han har precis alla moderna färdigheter som en spelare ska ha för att kunna bli. Det här är alltså, jag tror att vi har möjlighet att kunna få se en svensk världsstjärna.
Det kommer ju perfekt nu när Zlatan är på väg. Han kan köra någon säsong, en, två säsonger till. Och det blir perfekt. Mm. Får vi en ny gubbe här som kan...
Precis. Jaja, men vi spikar tvåan och går vidare.
Ja, men till den här procenten så blir det ju väldigt lockande att spika tvåan.
Ja, men Sverige blir ju nästan alltid översträckade.
Och ska man vara ärlig, vi snackar även om den Sverige-Spanien-matchen innan. Och totalt sett, första 25 minuterna så var ju... Liksom, då förstod man hur stor klass... Första 25 och sista 25 så förstod man hur stor klassskillnaden kan vara i elitlandslagsfotbollen idag. De bästa landslagen är riktigt bra fotbollslag på senare år. Det har inte riktigt varit så. Klubblagen har ju varit oerhört mycket bättre, men nu känns det som att många av landslagen börjar få ihop det. Och spelar fotboll. Och...
Alltså vi kan ju gå ner till, jag tycker landslagsfotbollen på det sättet, man ser ju en mycket, mycket bredare kompetens i fler och fler landslag. Alltså idag, om du tar de här lagen som spelar kanske i Nation League C och D, alltså det är ju ändå struktur, det är organisation. Det är inte lätt för de stora lagen att bara göra massa mål, utan det kan vara väldigt...
Nej, men och ändå ser man de bästa lagen, de bästa lagen i världen, som Frankrike är ett utav såklart. De är liksom klassen bättre än de här med mittenbra lagen verkligen. Det är stor skillnad.
Så det är
ingen dum spik. Tidig spik. Och sen så kan vi ju utgå kanske lite från att svenska folket vill ha med Sverige här på kupongen. Vi gillar ju inte generellt sett att gå emot Sverige. Men det gäller framförallt i mästerskap. Och i Nations League är väl en sån liga som man kanske kan... Man kan unna sig att blir det en tvåa där så går man inte hem och stänger av alla sociala medier och gråter i två timmar liksom, eller i två dygn. Utan det är ju värre när det är mästerskap såklart.
Nej, men alltså litet, alltså jag gick ju med här på att spika efter att vi diskuterade här det här med publik och odds och så vidare, så kände jag att det är, men det är klart att man, jag tror att man kommer ha med krysset i alla fall på en och annan kupong.
Vi får se vad det landar på helt enkelt. Det kan ju vara mer som, det blir ju så här, det blir jättevärde, så kommer ju de smarta spelarna kommer ju spela spiken på Frankrike. Och då får man ju utgå från vad man tror om matchen såklart. Och nej, jag har förhoppning om Sverige här lite. Jag har alltid förhoppning om Sverige, det är det som är problemet. Det jag brukar säga där, jag håller på två fotbollslag. Och det är Queens Park Rangers och det är Sveriges landslag. Så då har man alltid lite, överskattar man alltid lite, hoppas och tänker så här att det ser ändå bra ut. Men nej, jag går med på spiken på Frankrike och vi går till match 2, Portugal mot Kroatien. Jag vet inte, ser den exakt likadan ut i år, Nations League, som den gjorde förra året? Det gör den väl inte? Har de inte ändrat om det lite? Ja, jag vet inte riktigt.
Alltså, ärligt talat, jag har ingen aning. Alltså,
Nej, det här är i alla fall A-gruppen. Sveriges A-grupp är det. Det är fyra olika A-grupper. Och det här är Sveriges A-grupp.
Och vinnarna samlas för att spela någon slags...
Jajamensan.
Ja.
Då är Portugal klara favoriter mot Kroatien. Ronaldo står över träning här, men han kommer väl spela. Det är väl väldigt, väldigt troligt. Och vad
Ronaldo
tror ni?
Ronaldo jagar sitt 100:e landslagsmål. Viktigt, den gubben. Kroatien har ju inte med Modric, inte med Rakitic. Portugal förlorar ju inte så ofta hemma på hemmaplan. Det gör de inte. De är starka där och...
Ja, det är bombet.
Ja,
alltså
jag skulle komma lite till det. Att, jag tror Estland kan vara riktigt bra här. För Kroatien, om man ser Kroatien inte... efter VM-finalen så har de ju inte varit alls på samma nivå landslagsmässigt.
Det var någon match de förlorade. Nu är inte den med på de senaste fem här. De förlorade väl med liksom två siffror i princip mot Spanien, va?
Ja, de blev slaktade, ja, precis.
Du menar Kroatien?
Ja, precis. Efter VM där. Jag minns att de har inte varit samma lag riktigt i alla fall. Så de var ju fruktansvärt bra under VM. Och även i VM-finalen så gjorde de en jättebra match. De hade lite oflyt där. Men hela vägen tyckte jag att de spelade jättebra fotboll.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Det är ju en generation. Alltså, det är ju landslag och det är generationsskiften. Modric prickade formen inför det mästerskapet helt perfekt och gjorde allt helt rätt. Och med flera andra spelare som också slog igenom i det mästerskapet. Sen kommer liksom hösten och det börjar en ny era. Och där också vill jag ju säga att Portugal tycker jag ju också har, alltså nu, för om det bara var väldigt mycket Ronaldo förr, så tycker jag Messi är en enorm potential i det här.
De
är
ju bättre nu än vad de var när de vann EM.
Precis.
Det skulle man kunna säga i alla fall.
Ja, absolut. Jag menar EM avgjorde ju han Eder i finalen, och han är ju liksom, alltså han är ju inte närheten av truppen typ, om man ska hårdra det liksom. Och de har ju fått in helt alltså gubbar som Bernardo Silva och vad heter han den här i Atletico också,
Jao
som
Felix,
håller på att växa fram.
Jao
Felix med många fler liksom, så att nej
Bruno Fernandes,
ett gäng med gubbar.
Ja, Bruno Fernandes, Jota i Portugal, i Wolves menar jag.
Ja.
Det är ju, jag Ruben tycker det är spännande. Neves. Sen är det väl kanske, jag vet inte hur det ser ut i mittbacks, i de centrala delarna. Det är väl han, vi behöver inte diskutera spelare för spelare här. Men jävligt spännande lag tycker jag i alla fall.
Ja, och men vi säger så att vi säger spännande lag och så säger vi en etta.
Jaha.
Nej, men det är ju okej sträckat här också. Det är frågan om det går upp. Jag tror att det kommer säkert ligga runt 50-60% här på Portugal. Och då är det känns som en liten en trevlig spik.
Jag tror att den drar sig kanske 63, 64, 65. Jag tror den går upp.
Men det kanske är bra på ett sätt att bli lite översträckat så att det inte blir en siren. Man vill inte ha den här som siren, liksom, för den känns så fin på något sätt.
Ja, precis.
Och ni som inte har hört ordet siren innan är alltså när det är något, en väldigt lockande spik som är bra till procenten. Men det slutar med att det blir lite för bra blir det nästan. Så att många av de som gör lite större system, de som är lite smartare spelare, de man tävlar med lite om i poolen, tar samma spik. Och det kan man se ibland att det verkligen blir så att man känner att fasen, alltså man tog den där spiken som alla andra tog liksom.
Du bara,
ja.
Har du hört siren förut?
Ja, men jag har ju pluggat på det här vad det är. Det här kommer alltså från den gamla sjömanstiden, va, där det talades om sirener. Det var en vacker kvinna, var det inte det, som stod på någon ö eller någonting och sjöng väldigt väldigt så här trånande, som lockade in sjömännen och sen bara slaktade de sjömännen, va? Var det inte så?
Exakt så. Då det var nakna kvinnor.
En pratar siren inom fotboll, den andra pratar sjömän och sånger och...
Ja,
hur ska man förstå, vad sirenen är?
Det, så här är det, att du blir så lockad utav den här kvinnan. Det är en naken kvinna som står på en ö. Det är klart att du som sjöman, El Giganto, du kommer ju åka till ön med de nakna kvinnorna. Och när du väl kommer till de nakna kvinnorna, precis som du spikar den här spiken i Portugal till exempel, om den är för lockande, då kommer de slaktar dig och äter upp dig, kvinnorna. För att det är liksom,
Portugal,
de låtsas vara kvinnor på något sätt. Det är sirener. Det är...
Vad händer i Portugal då? Alltså, om man jämför.
Nej,
inte
just
kan
den
man
här
jämföra?
Matchen kanske är den här sirenen. Utan, men ibland kan det vara väldigt, väldigt lockande med sträcken och spika någonting. Men det kanske inte är så bra spel. Det kanske går åt skogen i matchen, så att säga. Men det här känns som ett bra spel, ett bra spik. Och
ja, jag tror jag förstod. Jag tror jag.
det är lite sådär stugan lingo. Men jag tycker det är ett bra... Jag tycker det är bra... Att det är ett bra exempel på vad man kan råka ut för när man spikar någonting som är lite för lockande.
Okej.
Match nummer tre.
Island-England.
Ja, den här är ju lite löjlig att diskutera. Alltså, nu är det liksom, vad fan. Alltså, nu, det här kommer ju, jag vet inte, vad händer här?
Ja, men det här, vi kan ta den här snabbt. Jag kan berätta hur det ligger till här.
Ja.
Det här kommer bli en riktig slakt. Va? England kommer att vinna enkelt. Island har många spelare är borta som är centralfigurer. Finn Bogason är borta, Sigurdsson är borta, kapten Gunnarsson är borta. England ställer upp med ett ungt och väldigt intressant lag. Här hittar vi liksom Foden, Sterling, Kane, bla bla bla. Det är klassskillnad. Och den kommer ju sträckas högt den här tvåan troligtvis. Men just nu är den inte så högt, 67%. Hela vägen upp till 80 och så vidare, så är det bara spiken här och gå vidare.
Här har vi giganten Syrien.
Jaså?
Va?
Berätta mer.
Eller? Nej, men jag tänker som Bengan sa, va? Jag tror att här är matchen som liksom hela Sverige spikar.
Tror du det? Har inte vi en förkärlek,
ja, det tror
Island,
jag.
Och tänker att Island och England i det här mästerskapet, ja, för
jo, men det är ju de mindre duktiga spelarna. Alltså de som Bengan pratar om, de man konkurrerar med. De är ju helt all in här. Det är ju liksom bombspiken på kupongen för majoriteten här. Kan man smyga in Hamrén på ett litet fulkryss där så har man goda förutsättningar att
Problemet just nu är väl att liksom Island är inte det Island vi har sett tidigare.
Nej, jag håller med dig, Dybban, alltså. Ser det ut på det här sättet? Jag menar 1,26 liksom. Har man sett något liknande? 67%. Men den lär väl gå upp, Dybban, eller?
Ja,
den lär väl, eller vad tror du?
82 säkert eller något sånt.
Ja, den gör det, menar du? Den går upp så mycket.
Jag kan tänka mig det. Vi får se. Jag hoppas inte det, men...
Men du, det är väl inte så jäkla kul för de här engelsmännen att komma till Island så här nu i höstens dagar. Det är väl ändå lite så här regniga dagar, eller är det inte lite, ja, det kanske inte är.
Men de har trevligt, de åker på sån här turistbuss till Keistran och göttar sig, varma källor.
Ja,
det är bara trevligt på Island vid den här tiden. Okej, de kommer mitt i vintern där och liksom det är vulkanutbrott och grejer, då kan man ju börja snacka.
Nej. Jag håller med. Vi har öppnat kupongen med tre raka spikar.
Ja.
Mm. Det båda är ju gott, eller?
Ja.
Ja, men det betyder att vi har möjligheter att gardera match nummer 4. Danmark-Belgien.
Men ni märker ju här nu, Danmark-Belgien, ni ser ju liksom varje match är ganska liksom tydlig på streckgård. Så nu är det ju för sig tidigt.
Ja, det är tidigt. Det här kommer ju förändras väldigt mycket. Det är fortfarande
så
att...
Ja, man får ju följa upp det här. Men här... Mm. Det är klart att jag vet att Belgien är en jättemaktfaktor just nu med det här laget de har. Men Danmark ska man inte underskatta.
Nej.
Det är ett fruktansvärt hårt arbetande lag. De är tunga, måste jag säga. Va? Så det är inte att leka med det här laget. De hade faktiskt lite otur i mästerskapet. Som då... Var det VM, va? VM, ja.
Mm.
Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag minns att Danmark övertygade på mig. De imponerade. Jag tror de hade lite otur när de åkte ut, va?
Mm.
Var det inte vilket lag var någon som kommer ihåg det?
Var det Kroatien de kryssade mot? Nu blev jag osäker.
Det var det, va? Det var det, va?
Och sen, ja.
Det var det, va? Det gick ju straffar och grejer, va?
Mm.
Mm. Så att det är ju väldigt små marginaler, men här tar vi våran, jag tycker vi plitar ner alla samtliga streck, va, och så att säga, det tror jag att vi nästan alla är överens om, va. Nej, jag hörde
vi inte. Vi higarderar och går vidare, tycker jag. Ja. Jag gillar också det här danska laget. Det är kul, både Danmark och Sverige tycker jag har spännande lag. Och men sen är ju Belgien är ju, som du säger, maktfaktor, Kevin De Bruyne etc. Det finns ju det liksom, vi kan ju, man kan ju rabbla varje spelare och säga oj, spelar han i Belgien ungefär.
Ja. Fast vi måste ändå hålla med om att om man säger kraven är ju nu som absolut högst på detta Belgien. Nu är inte de här ynglingarna 19-20 år längre.
Nej.
Och tittar man till mästerskapen så pratar de om den här gyllene generationen. De har fortfarande inte vunnit något, eller hur? Alltså de levererar på ett jättefint sätt, men har floppat på något sätt, tycker jag. Mästerskapsmässigt.
Framförallt
i alla fall,
inte man kommer till en final eller någonting heller, för att det är med att vinna. Det är så klassiskt att men det är svårt att vinna mästerskap. Det är varannat år ett mästerskap, och den här otroliga sågningen utav ja, men Messi, han har aldrig vunnit något stort mästerskap liksom. Ja, men han har ändå varit i final liksom, och tog på i princip Argentina själv till final i VM. Och det är liksom han har aldrig vunnit. Han har inte vunnit den här Copa Libertadores eller Copa America heller, eller?
Nej.
Ja, det är ju lite dåligt i och för sig, det kan jag hålla med om.
men det är ju inte det. Det är som du säger, det är svårt
att
vinna.
Det finns men det är ju liksom varannat år ändå den Copa America, va. Nej, men just VM är ju som är stor. Det är ju stort krav. Argentina borde vunnit VM nu med sig. Ja, men det är var fjärde år VM, och det är svårt att vinna mästerskapare. Det är punkt slut, och man är uppe mot lag som är kompletta. Man kanske inte har rätt lagkamrater i rätt tid och så vidare och så vidare. Och sen så är ju varje match en semifinal. Det är avgörs ofta på straffar och grejer liksom. En förlängning, straffar, en feltouch, en stolpträff och så vidare. Det är så små marginaler i mästerskap. Så att jag dömer inte det här Belgien så hårt för det, för jag tycker att de har gjort det ganska bra. Ja, det är väl dags nu då. Sista chansen för den här generationen, inte sista kanske, men.
Ja, inte sista, va.
Men bästa chansen ska vi säga. Så kan man säga. Är väl nu igen kanske då.
Men vi helar och går vidare.
Och då har vi en otroligt häftig match. Det är faktiskt de första fyra matcherna är jättetrevliga, men nu kommer Estland Jorgen här som Dybban ska få analysera rakt ut. Det är lite din.
Jag ska ta er med på den här häftiga matchen i Tallinn, är det va? Där har man varit och spelat poker ett par gånger. Fina Tallinn. Det här är alltså en match från C-divisionen. Estland är ett riktigt dåligt landslag. De är alltså riktigt, riktigt dåliga. De tog en poäng i EM-kvalet på 10 matcher. Och de har inte vunnit en match sedan oktober 2017. Och då, ja.
De gör typ inga mål.
Nej, liksom. Nej. De är odugliga. Jorgen har ju spelare på en helt annan nivå. De har spelare från Jupiler League, den belgiska högsta ligan. Det är ryska Premier League. Och sådana ställen. Och gjorde ändå ett par helt okej insatser i EM-kvalet. De tog poäng av både Irland och Danmark där. Det här ska vara klassskillnad. Och ja, just nu är det ju sjukt sträckat. Just nu är faktiskt Jorgen jämnsträckat med Estland. Och då är det bara spika. Men krysset här kan ju bli aktuellt beroende på hur högt tvåan blir sträckad. Men kryss två är en absolut.
Ja, jag tänker säga det med. Jag håller med dig, Dybban, helt. Alltså. Jag tror att det kanske kan bli någon spik på Georgien här också. Men kryss 2 är definitivt lås i den här matchen.
Mm. Ja, nej. Det är väl bara att hålla med. Men det här är ju verkligen, om man snackar siren innan, så det här lyser ju 33% till 1,88. Ja. Det lyser ju spik.
Och det är lite samma som i Europatipset nu i veckan, där vi alla, eller många av oss, gick ju hårt på Kosovo borta mot Moldavien. Och Moldavien är också ett dåligt landslag. Men Moldavien knep ju en poäng mot Kosovo. Och det visar ändå att de här, även de sämsta lagen kan ta någon pinne här och där. Så.
Ja, men exakt. Vad jag ville säga lite varför vi diskuterar krysset. Det är ju för att Georgien, som många andra lag, de gör ju ofta solida matcher när de möter bättre lag. De är organiserade och de är solida, så att säga. Men plötsligt när de själva ska vara favoriter, då är det de som ska liksom slå igenom. Och de gör inte det för alldeles för att de, så sällan de spelar den fotbollen. Och det här med att göra mål, det är inte lätt alltså. Det är tufft alltså. Det är därför krysset någonstans lockar att ha med liksom.
Jag ser den här matchen ticka 0-0 lite. Ja, men det är väl bra. Kryss 2 känns som ett fint lås i alla fall. Ta bort den där 37% på ettan. Bort med Estland, de vinner inte där på hemmaplan. Kryss 2, lås. Gå till match nummer 6 som är ännu mer intressant. Duban.
Ja,
Azerbaijan, Luxemburg.
Ja, ja. Här har vi
den här matchen. Här har, jag
ett bra läge att ta bort en favorit.
Mm-hmm. Ta bort den helt.
Ja, det blir kul det här. För att jag hade tänkt göra ett utlägg om den här matchen också, Duban,
ja,
faktiskt.
Men du, börjar du, så tar jag över sen.
Ja, jag börjar. Då är det så här, va? Nu när vi har gått igenom matcher som det här, som Frankrike 44%, 1,72% och Portugal liksom värde och England värde och till och med Belgien odds och streckmässigt Georgien, då kommer vi till match nummer 6 där ettan är 2,20 cirka och är streckad 55. Den här ska ju vara 1,62 och streckad 35. Alltså den här ska ju vara liksom Azerbaijan, de är ju helt överlägsna Luxemburg liksom. Vad händer? När liksom oddsen ska vara korrekta här, då är det tvärtom på match nummer 6 på Azerbaijan. Det fattar man att Luxemburg...
Nu vill vi höra här. Nu är ni lite mot varandra. Ni får vara någon slags poddens interna bett här.
Alltså, Luxemburg pratar vi om. Detta laget alltså ska åka till Azerbaijan, till Baku och spela fotboll. Va? Det är ju inget man vill som fotbollsspelare... i detta läge, va?
Nej, men alltså Luxemburg har ju höjt sig rätt mycket senaste åren, tycker jag. Det är ju inte ett av de här sämsta lagen längre som vi var vana vid för 10-15 år sedan. Här har vi Krogerson i försvaret till exempel. Norrköpings.
jag ska berätta just det här med Luxemburg och dåliga lag och så vidare. Jag hade en sån här trippelsystem på Svenska Spel. På oddset. Om det var en fyrningssystem. Jag hade 4 matcher och gjorde trippelsystemet av det, tror jag. Och då hade jag ett lås då. För då jag hade 3 stycken bra spel. Så hade jag ett lås på 1,05 på Schweiz. Hemma mot Luxemburg. Den matchen tickar 0-0, kan jag säga.
Hela vägen eller?
Det var liksom, man bara satt, jag hade allting annat satt och så skulle bara den där jäken förstöra liksom. Den tickar 0-0 hela vägen till 1-0-5. Tog man med sig den bara för man hade liksom, man ville ha ett trippelsystem och man hade 3 stycken bomber. Man kunde inte bara göra en trippel liksom. Man ville ha ett trippelsystem.
Ja, jag är med. Jag känner igen det här. Att man letar upp en sån.
Det kanske är den här matchen nu då, som det tickar 0-0 också, men det menar krysset.
Ja, men det lär du göra. Det lär du göra.
Fina värden i alla fall.
Alltså jag tror, ja, alltså antingen kommer ju jag eller Duban få rätt, så enkelt är det ju. Men jag vill också då, det här är ju typ,
ska vi kommentera vem som fick rätt förra veckan, AIK Häcken förresten? Vi snackade inte om det, vi tog inte upp det. Det bara försvann lite.
Ja, det sipprades bort lite grann, ja, precis. Nej, men det är klart att där satt ju Häcken. Det är ju så att även den största och den bästa kan ju komma snett ibland. Va?
Det var en väldigt jämn match. Det var
ja, precis. Jag tycker också det.
Men det kändes som var helt jämn den matchen.
Ja, men det kändes som 0-0 liksom, ja. Precis. Ja. Häcken satt, det var en målvaktstavla, men det visste man ju om innan med när man hade idén liksom att det här är en väldigt, väldigt liksom, det kan gå hur som helst ungefär. ungefär liksom.
Sen så skapade inte, jag tror jag var lite besviken på AIK efter 1-0 målet att de skapade inte så mycket, men ja, nog om den matchen. Vi hela väl den här matchen med 6 och för efter, nu om vi inte kan komma överens.
Ja,
överens kommer vi inte, men ett kryss är ju definitivt ett lås alltså.
Om man kollar på jag skulle säga så här, va, att de här lagen, de är helt jämna. Det är helt jämna lag. Luxemburg har ju faktiskt 3-4-5 spelare som spelar i höga ligor runt om i Europa. Och, men de som spelar för lite mindre system och vill ha en spik i den här matchen, krysset, vilket fint spikkryss det här kan bli. Det kan bli 0-0 eller 1-1. Där har ni det. Varsågoda.
Ja, men vi tickar 0-0 och går till Cypern Montenegro. Det var verkligen sjukt fyra första matchen var helt magiska, och sen kommer det tre stycken lite slaskmatcher och sen kommer det roliga matcher igen sen.
Så vi har en liten... Nej, men här Cypern Montenegro, vad fan, det är ju inte, alltså inte ens vi klarar att tippa den här matchen alltså. Det här är ju
säga är, det är ju samma sak här, att oj vilket värde det är på Montenegro på tvåan. Och Montenegro är väl liksom, har väl ryckt upp sig lite och är väl inte så.
Det finns.
Nej, jag tycker det är jättekonstiga streck alltså, helt obegripligt konstigt alltså. Jag förstår inte någonting av hur Montenegro då ska stå i 2.35 borta mot... Nej, det här är helt skevt alltså, det är märkligt alltså, jag fattar. Alltså jag förstår inte riktigt vad som, hur marknaden tycker...
Är det oddsen eller strecken du tycker är skeva?
Nej, oddsen. Ja. Det är konstigt alltså. Cypern är inte ett... Okej, jag säger inte att Cypern är någon, men man, vadå, de hemma i Cypern, de är hyfsat solida och har klubblag som... är ute i Europa-ligorna och det är inte bara Montenegro, de gör för fan inga mål ens, va? 2-0 mot Kosovo, vad är det här? Montenegro Tjeckien 0-3, Montenegro Bulgarien 0-0, Kosovo 2-0, England 7-0 och sen vinner de mot Vitryssland. Nej, för fan alltså. Hur är det ens, kan någon förklara för mig, hur är det ens möjligt att de är liksom på bortaplan?
Det kan jag förklara för dig, giganten.
Gör det?
Nej, men kollar man på truppen här så är det ju markant skillnad. Montenegro har ju spelare som spelar på den absolut högsta nivån. Vi har Vuksevic, Savic,
Haksabanovic.
Haksabanovic finns väl med någonstans där på bänken kanske. Islamovic är också med. Vi har Jovetic med fortfarande. Oklart. Nej, men det finns ju spelare i Montenegro som är på en helt annan nivå än Cyperns gubbar.
Får jag kliva in där?
Ja, det får
och liksom,
rabbla
de här
namnen, cyprioter nu,
de här namnen som du nämner. Det är ju lite av ett lite humor blir du, för jag menar Steven Jovetic. Det är ju liksom den förlorade sonen, en helt avdankad usel fotbollsspelare och sitter på bänken någonstans i Monaco. Alltså han spottes en framtid. Han har suttit och tickat lön hela sin karriär liksom, för att han var en supertalang. Haksabanovic. Det blir ju löjligare och löjligare. Och Dino Islamovic, är det inte han som försvann till Rosenborg eller?
Jo, han är bra i Rosenborg. Herregud vad han gör mål.
Han sprutar in mål där, va?
Duktig.
Ja, nej, men med det sagt, jag håller inte med alltså.
Cypern har ju Georgios Ekonomides. Han är deras ekonom.
Ja,
man känner inte igen ett enda namn i alla fall i Cypern. Det kanske är dåligt att man inte gör det, men
Pieros Soytiriou, det är han Köpenhamnstjärnan, va?
Ja,
eller hur?
Ja, okej. Okay. Ja, de har något, ja.
Och sen har de Kostas Laifis och Dimitri Teodoro. Det här är inga... Nej, för fan. Det här är inga dåliga spelare. Det är...
Du bara namedroppar, du har ingen aning. Hela den här... Alltså, vi luras... Jag känner som att man luras in lite på gigantens sådana här konstiga utläggningar om jag gillade Dybbans kryss 2 här, i alla fall. Men vi får ta med ettan här för att
vi har råd,
vi har spikat så mycket.
Sen är det så jobbigt att höra giganten sen nästa vecka bara, vad var det jag sa om Cypern, ifall de nu skulle tura in en vinst här, så.
Nej, jag är professionell på det sättet. Jag vet ju att man kommer fel, va. Men jag måste ändå få göra mitt utlägg, och jag tycker bara det är märkligt ändå att oddsen ska vara...
Ja, sen är det ju så att det kan ju vara så att både oddsen kan gå upp, och det här är ju viktigt. Och det här har man ju tid på sig på lördag. Går oddsen upp, går sträcken upp och så vidare, anpassa era system. Lås inte era tankar. Det är jäkligt kul med just portspel, just med stryktipset, för att man hela tiden kan... man kan ändra sig lite, man kan hela tiden följa liksom strömmen liksom. Så att vänta med att lämna in systemen som vanligt, och kolla på hur både oddsen och sträcken utvecklas. Vi går in på, nu har vi tre stycken matcher i trevliga superettan, och vi börjar med Giffarna Sundsvall mot Öster.
Alltså här har jag har ett färdigt utlägg här egentligen, och det är inte så enkelt, men om ni minns förra veckans podd, så var det de tre skotska matcherna. Och
etta,
tre ettor, ja, precis. Och tråkigt nog så gick jag ju ifrån det på lördagen på grund av det här med streckodds.
Sträcken ändrade sig lite, oddsen ändrade sig lite också, så att det blev så att man gjorde lite garderingar från att, det var ju fel förra veckan, det hade kunnat, för det gav ju 4,3 miljoner.
Jag tror det kan ha varit väldigt avgörande. Alltså, ja. Hade man gått stenhårt på de tre ettorna, då hade man kunnat ro hem den där kupongen. Alltså. Men nu istället började man... Man hade ju med ettorna på samtliga, men man började helgardera och var tvungen att leta på andra ställen. Va?
Ja, det som förstörde för mig, jag fick ju 12 och missade på det här corona-Djurgården. Alltså. Och det var ju bara... Jag var helt förvirrad. Vi hade ju en livestream på Twitch. Och jag satt och jag var irriterad. Ja, för att liksom, hur ska man veta vad man kan spela i en sån match? De säger att halva laget är borta och liksom sjuka till höger och vänster. Om matchen spelas, så ska den lottas eller inte. Jättejobbig situation var det liksom. Och det slutade faktiskt med att jag tänkte att om de spelar match, att det kan, alltså det borde vara en bra spik om halva laget är borta ungefär liksom.
Ja,
sen kom ju Helsingborg med en väldigt fin startelva.
Och
då kände jag direkt att det här, nu sitter jag i skiten liksom. Och sen gjorde Djurgården 1-0 och vi kunde haft 13, men sen så var det ju, Helsingborg var ju bättre liksom, och de vann matchen till slut, så att ja.
Tillbaka till utlägget här då.
Ja.
Då är det så här att jag tror den här gången att det inte blir någon etta.
Oj!
Alltså jag gillar alltså kraftigt alla tre bortalag här. Men med det sagt så är det ju klart att det är ju inte som att reka förra veckans tre etter. Här är det ju tre smaskiga kryss tvåer om man säger så. Alltså jag tror att både Öster har goda chanser att ta poäng borta mot Sundsvall. Och de här sträcken när det gäller AFC... De kommer nu och har spelat upp sig, och de vann alltså hemma mot Sundsvall senast, va? Och sen 1-1 borta mot... alltså, streck och odds i den matchen är väldigt skeva. Det är jättefint, fin möjlighet att jobba bort Jönköping där också. Och sen slutligen, det här, jag vet inte, det här laget, ÖIS, alltså, vad fan är det här? Alltså, det är inte sträckade nästan 50%. De lever på sitt gamla namn, liksom, ungefär. De sträckas 20% extra för att de heter ÖIS.
Nej,
liksom,
nu ska vi inte, nu tycker jag att du, nu tar vi lugnt.
Ska vi gå igenom match bara lite lugnt och fint där, i alla fall, liksom, att... att Giffarna till det är väl ingen streck man kan ta bort här. Giffarna är starka även om de har gjort en dålig mindre.
Man får väl hela upp den här matchen, men Giffarna gjorde en rätt tam insats senast mot AFC borta. Det är ju Pontus Engblom, han gjorde väl båda målen har jag för mig, och drog väl iväg i skytteligan där, men i övrigt så de förlitar sig ju väldigt mycket på honom, och själva spelet är väl liksom inget rinnande vatten. Så, men alltså, Öster kommer från tre raka vinster i alla fall, har gjort rätt mycket mål på slutet, så de har ju ändå hittat någonting här nu, så absolut ska alla tecken med här, tycker jag.
Men det jag vill säga om Sundsvall, det är ju faktiskt så att om man ser omgång för omgång, de har ju alltså poängmässigt och även prestationsmässigt överraskat positivt fram till för ett par omgångar sedan. Men oddsättningen på Sundsvall har varit på ett sådant sätt där de inte anses vara topplag. Jag liksom fram till då för ett par veckor sedan, jag har väntat på att det ska komma en reaktion för att de fortsätter leverera liksom. De har ju fortsatt leverera. Till slut tänkte jag att nej, men vad fan är det för konstiga oddsättningar? De övertygar målmässigt, poängmässigt, de förlorar väldigt sällan. Men det är ju så här att oddsen lurar sällan. Marknaden vet ofta liksom. Och nu kom liksom den här reaktionen plötsligt då. De lägger två matcher i rad och visserligen mot Halmstad borta var ingen dålig insats. Men jag gillar ju att liksom gå emot favorit, och det här tror jag ändå att Sundsvall är något, alltså ganska, de är för stora favoriter här tycker jag. Men jag, att man ska väl hela, men för den järve spelaren så kan man nog kliva ettan, det tror jag. Alla har ju inte råd att helgardera om man säger så.
Snyggt, och Jönköping känner du direkt också en gardering? Den är jag mer tveksam till.
Ja, den är ju ännu mer motiverad, alltså 70% på.
Det beror på var det landar såklart liksom med garderingen, men...
Jo, men det är klart att sånt, det är ju sånt jag tittar på, och jag menar 70% mot Eskilstunas 15% i Superettan, där både tabell och alla slår alla och det är extremt jämna matcher när toppen möter botten och så vidare, och vårt mål med tipset är ju att leta och hitta de här lite svårare, och här är ett ypperligt läge att gå emot Jönköping, men man får väl eventuellt hela här, det är ju
Vad säger du om den matchen då, Jönköping och AFC?
Nej, men Jönköping har ju rätt hög nivå i sig, men har ju inte riktigt fått ut den. Nu vann de en tjej borta då mot vilka var de slog borta? Trelleborg var de var mot. Men hemmamatcherna i alla fall på slutet, det har ju varit mot Västerås, Dalkuld och Umeå. Det är ju tre lag som de ska slå hemma egentligen. Men och de slog ju både Dalkuld och Umeå, men det var ju väldigt, väldigt tajta matcher. Och de avgjorde i slutet på båda, tror jag, vann med uddamålet. Och sen 1-1 mot Västerås. Så de har ju haft problem även mot de här lite sämre lagen. Jag tror att det kan bli tajt match här med. Sen, jag såg ju faktiskt Eskilstuna, Jönköping, när Jönköping var på Tunavallen. Då vann Eskilstuna med 3-2. Det var ju inte direkt rättvist, kan man säga. Jag tror Jönköping ledde med 2-1 och missade två straffar. Mycket sjukt. Men i alla fall, AFC har ändå visat att de kan dra på Jönköping. Men, så jag hoppas att Jönköping blir rejält sträckade här, så att man helgraderingen känns bra.
Ja, men då tycker vi in i en e-gardering där. Och även i ÖIS Norrby då, vill ni ha e-gardering i, eller?
Ja, Norrby vann ju hemma nyss. Det är ju dubbelmötena, kan man säga. Med
ja, precis. De vann 2-0. Ja.
Här ska man dock ha med sig, gubbar. Norrby, när de får lite gräspollen i näsan, då är det inte samma lag.
Nej.
Jag tror de har varit en match på gräs. På naturgräs ja. På två säsonger och sådär. Så vi ska inte underskatta ÖIS nu. Jag är lite sugen på att spela ÖIS på oddset, kan jag säga. Nästan 2,40 här på ÖIS.
Det låter ju högt på oddset, tycker
det
man, med tanke på liksom.
Ja, absolut.
Ja, men det är ju rätt. Det är ju rätt. Det är ju rätt. 2,40 på
däremot oddset. Däremot köper jag ju en hel gradering på stryket här. Det gör jag. Men jag vill inte plocka bort ÖIS, även om det ser, även om man blir lite lockad här nu till procenten och så, oddsen och så vill jag absolut ta med ÖIS här.
Och då har vi ett par Nations League-matcher här också, även på söndagen då, som är Schweiz, Tyskland, Spanien, Ukraina och Irland mot Finland. Och vi börjar med Schweiz mot Tyskland då, matchen med 11.
Ja, då kan man ju börja och säga direkt att detta Tyskland släppte in 1-1 mot Spanien i 96 minuten igår. Och blåste oss på chansen till en jäkligt fin 13-rätters på EU här i
95-03 någonting med 400 kilo, var det inte så?
Ja. Alltså det är brutal misshandel. Det var synd, för det hade varit jäkligt kul att vakna upp idag. Det är fem matcher kvar på den kupongen, och det såg riktigt, riktigt bra ut.
Såg ni målet? Det var ju så deppigt mål också, för Det är alltså ett inlägg som kommer från kanten och då är det en tysk, det är väl vänsterbacken antar jag, som slänger sig och ska blocka där och hamnar liksom, han glider utanför plan från kortlinjen. Och sen blir ett inlägg och då nickas den ner till spanjoren som står precis framför målet. Han är klart offside. Men då upphäver ju den här gubben som ligger där och krålar liksom på kortlinjen av offside. Så inte han slängt sig så hade det blivit offside och inget mål.
Ja, det är helt, helt obegripligt sjukt att han ligger där nere och har gjort en sån usel insats liksom. Det...
han ligger kvar där liksom.
Nej, men nog om den då. Schweiz förlorade 2-1 borta mot Ukraina igår. Inte så jätteöverraskande. Detta Ukraina har överraskat positivt nu i flera matcher. Men det är klart att nu, det är ju, det, och nu är det publikfritt. Och nu vet man ju inte, det är ju jättesvårt det här med startelver och lag. Nu kör det ju, man märker att de här allra tyngsta lagen kör lite rotation, vilket aldrig blir dåligt så där rakt av. Men det, ändå, det blir en skillnad ändå när man kör, när man plockar bort de här superstjärnorna och testar lite spelare. Och det verkar ju Löf vara lite semiglad att göra. Så att lite så här varning, för Schweiz är ju normalt ett starkt lag och de är ju garanterat, det är ju lite så här derby karaktär över den här matchen. Stora Tyskland kommer till Schweiz, även om det inte är någon publik. Så nej, jag tror väl att Löf trappar upp laget dock. Det blir ett starkare lag. Men jag har alldeles för svårt nu att uttrycka med det. Jag ser inte ens några odds på den här matchen.
Jag har inte kommit upp än, men det ska man ha med sig. Schweiz gjorde ju en totalt sett rätt bra insats bort mot Ukraina. Det var en helt jämn match som kunde slutat lite hur som helst där egentligen.
Och
tyskarna, jag såg ju tyskarna mot Spanien nu. Jag vet inte. Jag tycker försvarslinjen såg lite småstabb ut. De missade en hel del enkla uppspel och det var lite...
Men det beror ju lite på det. Det är ju det som är så svårt liksom, alltså, beroende på vilka gubbar Löf vill spela då. De testar ju gubbar och det blir nya startelver och, men jag vill ändå tro, med tanke på att det blev 1-1 där då, så är det ju lite av en, det är väl lite av en all-in match om de vill vinna den här Nation League-gruppen, eller hur? Det är väl det är väl jätte... Är det hemma och borta de möts i... Det är 6 matcher, eller hur är det? Är det singelmöten bara, eller hur funkar det?
Nej, det är väl... Det är
hemma
väl...
borta, va?
Ja.
Nej, jag helar.
Oj. Får vi se till att, nu är vi över vår budget här på, vi har bara helat alla matcherna här på slutet. Rakt av hela överallt.
Jag har ju inte riktigt gjort det va, utan det är ju snarare liksom ni övriga som vill hela överallt. Jag hade ju mina drag där va, men ni
Cypern, etc. inte riktigt.
Vi fyller på med massa onödiga streck. Det är taget, det är okej, det är okej, det gör inget.
Spanien spikar väl? I alla fall. Vi möter Spanien och Ukraina match nummer 12. Är det inte bara så att Spanien får ett lämpligt uppdrag här? Även om det,
nej,
även om det är så högsträckat.
Nej, det håller jag inte med om. Det håller jag inte med om. Alltså, utan jag kommer definitivt försöka fälla den här. Alltså, vi behöver inte säga så mycket mer än att vi vet hur matchen kommer att se ut. Och jag säger än en gång att Ukraina har överraskat positivt på mig. Och nu har vi inga odds, men är det 80 plus på den här, då ska man definitivt liksom... Vi får ju se här hur oddsen rör sig inför lördagen. Men jag plitar ner krysset också här.
Vi får ta bort lite andra säck här. Det blir en jätterad här då. Bra, nej men det är klart att Spanien kommer väl stå runt 1,50-1,60 odds kanske, så att då är det en jättefin gardering. Jag är bara inne på att Spanien vinner den här matchen. Jag tror att de är starka. Har de en del gubbar borta från varken Tyskland eller Spanien spelade väl med bästa laget igår. Får vi se vad han ställer upp.
Ja, jag vet inte. Alltså det här grejen med Spanien just nu. Det är en väldigt stor skillnad på Spanien idag och för x antal år sedan. För att nu är det inte längre, om man säger så här, förut hade de x några spelare som liksom bara var en fröjd att titta på. Alltså det var liksom, alltså om det, jag vet inte hur stor stjärna man kan bli, men just att de hade, nu är det mer tycker jag ett kollektiv av många. Alltså de skulle kunna ställa upp med två startelver som är lika bra, men saknar kanske den här superstjärnan. Så med det sagt menar jag att de kommer ju aldrig vara ett dåligt landslag. Det visar de ju bland annat igår mot Tyskland, när du upplever att de då roterar en hel del. Så menar jag, det är så Spanien alltid kommer se ut. Men med det sagt så betyder det inte att de kommer att bara vinna matcher på löpande band heller. Så att när de börjar sträckas 80%, det är för tufft menar jag liksom.
Irland-Finland, match nummer 13.
Ja, det är ett lås. Jag tycker så här, ettan är inte fel för den som eventuellt skulle vilja, men Finland är ju specialister på att grinda 0-0. Det är ju fascinerande. Igår vart det ju nu inte 0-0, utan Wales gjorde mål 82 och så här, va? 83. Men jag tycker ändå att krysset ska med, för att de gör just den grejen förbannat bra. Och beroende på hur stora favorit Irland blir, det får man ju kolla liksom, men ett kryss är lås.
Jag håller med. De saknar ju sina MLS-spelare i Finland, och de har ett par som är rätt viktiga. Så de håller ju inte riktigt högsta klass just nu.
Fan vad häftigt, jag fick till en 2-10 här. Rakt igenom. Fan,
ja, nu måste vi ta bort lite streck här.
Jag tog bort, om giganten kan hålla för öronen lite, så spikade jag Montenegro nu.
Ja, klokt.
Och tog bort krysset i Örgryte Norrby.
Oj.
Gubbar vi den?
Oh.
Tänkte, vad upprörd han är nu, Sagge här. Han sitter och kokar.
Ja, jag gillar gubbar alls, och menar, Cypern. Alltså, det är ytterst, jag vet inte. Jag kan inte, alltså jag vill, vi är ju som sagt, vi spelar ju in en podd, så jag får ju inte svära och så. Alltså. Men jag menar, gubbar match nummer 10, det är ju lite fegt att hålla på sådär. Ja. Alltså,
hade jag fått välja, hade jag tagit bort Azerbaijan. Kryss 2. Räcker fint.
Alltså nu ska båda börja plocka bort gigantens alla sträck.
Ja, men det jag tänkte, ska, jag kan inte göra det.
Det är lite det är av krig nu på lördag här. Alltså landslagskrig här mellan oss. Alltså det är ett otroligt hetsigt, en hetsig podd här idag tycker jag, som riktar sig hårt mot giganten. Ja. Inte, har ni liksom gaddat ihop er här på förhand? Och...
Men vi är tvungna att skära ner lite. Du vill gardera alla matcher. Och då blir det lite...
Nej, men jag blir lite överraskad. Någonstans. Jag blir lite överraskad för att jag har ju beundrat er kunskap och nu plötsligt liksom går emot lag som Azerbaijan och liksom va? Det är ju märkligt alltså. Ja. Montenegro, Cypern går upp, alltså match nummer 6. Ja. Okej. Okay. Men vi ser, det sånt här gillar jag för att jag ser extra fram mot lördagar när vi har tuggat på det här sättet. Det ska ni ha klart för er, va?
Men det är härligt då, för då får du får först dra dina bästa drag inför lördagen här. Och
oj,
spännande. Något som är väldigt speciellt som vi måste nämna, det är att det är alltså spelstopp 17:29.
Ja, ja. Ja, och det är de här superrätta matcherna som drar igång då, va?
Men det brukar vi inte vara ändå, men nu får vi en och en halv timme extra, vilket är trevligt.
Men sen är det ju också ett par matcher då från Nations League, va, som börjar klockan 18:00, så man hinner ju ändå se startelver och få lite oddsförändringar.
Det här är
i
jättebra.
De matcherna.
Och det gillar vi att Svenska Spel har tagit åt sig av kritik, som vi kallar det, för att innan har det väl varit spelstopp vid 15:59, trots att inga matcher börjat då, så att det är jättebra.
Precis. Ja, det är jättebra.
Ja, men jag gör så här då att jag man kan ju inte lova någonting, va, men de här tre superetta matcherna, jag vet att det finns en liten risk att det kan bli en etta, men stenhårt på X2, 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 X2. Går emot alla favoriter i Superettan. Det får bli min liksom... Ska vi plocka in någon landslagsfotbollsmatch så tycker jag att Azerbaijan ska kanske stå i NO 60-65, va? Hemma mot Luxemburg. Nu när de inte gör det så påverkar du mig negativt då, va? För nu är det ju en sämre spik på det sättet, men det kan ju vara så att man ska ändå
det
göra
kanske
det.
Det är bra för då, eftersom ingen annan, många kommer
kanske... Nej, precis, här, man får bort proffsen där, va?
Ja. Sådana som Dybban, de går emot liksom.
Nej, det får bli mina...
Ja. Dybban?
Ja, mina drag. Jag gillar... Nej, men jag tror Portugal är en bra spik här mot Kroatien. De vinner. England är en bank. Och just nu ska jag hitta ett spikkryssförslag också. Vart var det jag sa det? Azerbaijan Luxemburg. Mm. Jättefint spikkryss. Ja. 0-0. Ja. Tack för kaffet.
Det var där, ja.
Tack för kaffet. Jag vill inte säga Frankrike här riktigt, men ja, jag tycker ni har tagit lite mina idéer. Jag är ju lite inne på att Jönköping, alltså jag är inne på ettorna i Superettan. Oj. Precis tvärt emot giganten.
Ärligt talat, alltså hela tiden.
Men här har vi garderat i podden. Men jag känner väl att, liksom, att det finns god chans att till exempel J Södra vinner mot AFC. Det tycker jag finns en god chans. Sen så kommer den upp mot 75-80%, då är det ju given gardering. Men just nu känns det lite småspännande. Och även giffarna runt 50%, va? Va? Ja, det ser man.
Ja. Ja, då skulle jag hellre säga, jag skulle väl säga att ÖIS kan bli en riktigt fin åsnespik, alltså. Den tar ju inte ett enda stort system.
Okej, okej. Nu är rekarna klara. Nu ska vi tacka. Hur gör du, Bengan? Avslutar du på den?
Vi avslutar. Vi kan säga så här. Vi har faktiskt chans. Jag kan läcka lite. Vi har chansen att göra upp mot varandra här i framtiden. För att det kommer startas något som kallas Stryktipset Stryktipsligan. Där vi kan tävla mot varandra i antalet rätt, etc, etc, internt. Så vi får göra det och se vem som är herren på täppan och vem som får sista ordet.
Ja, men det där går inte jag på. Det där stämmer inte riktigt. För att det här med Strykgruppsligan som du nämner nu, det är ju inte vad giganten egentligen är särskilt bra på att vinna en sån liga, utan giganten jagar ju...
Ja, men
det
man
mäter ju...
antalet pengar man vinner också, inte bara antalet rätt, utan det...
Ja,
utan,
det, så.
Det mäts i alla möjliga
det var en bra kombination.
Det finns alla möjliga sätt att mäta på i den här ligan. Ja, ja.
Då kommer ingen kunna passera honom i den där ligan. Men antal rätt, det får vara liksom det, plocka, vadå, får man 9 rätt i snitt liksom, åh vad duktig man är då, va? Man grindas ner lugnt och fint, va?
Nej,
får
men,
jag 7-11
gånger? Det här kan ställa in på, alltså du tävlar i vunna pengar etc, etc. Det handlar inte om att få mest antal rätt. Stryktips SM är ju lite så, tips SM. Det är ju lite så, då är det antal rätt. Men då får man anpassa sin rad också. Du måste kunna göra sånt också.
Så är det ju. Så är det ju. Det är ju också en skillad spelare. Och där är man ju bra också, va? När man... Men jag gillar inte att bygga sådana rader. Absolut inte.
Ja, det har lite svårt rent där att göra dåliga streck. Det märker man ibland.
Ja, ja, ja. Ja. Och det är klart jobbat. Jag måste hitta balansen där med, va? Det... Så är det ju. Man kan ju inte bli ensam på 10, 11, 12 liksom. Eller kan man. Giganten kan ju det med säkert.
Ja, men det är kärlek. Vi jobbar stenhårt till helgen och försöker sätta de här landskamperna etc. Och önskar alla lycka till på lördag.
Verkligen. Stort lycka till.
Ha det fint, Europa.
Hej då.
Hej.